Innan vi börjar avsnittet vill vi som vanligt tacka dem som har valt att bli Patreons till podcasten Sarg ut. Det tar vår tid att göra podden samt att vi har lite tekniska hjälpmedel som kostar en del pengar. Varje bidrag betyder jättemycket för oss och vill man stötta oss så gör man det på patreon.com/sargutpodcast. Tack så mycket.
Grenberg, Grenberg och via Sarg bakom ut. Så vi får ju fram tillbaka med mål! Alltså, vi är ju ett mål för Sverige!
Och så kommer läge och pucken ligger fri och den går i mål.
Zibania, har ni sett? Har ni sett?
Vi säger välkomna till avsnitt 153 av podcasten Sarg ut och med det så konstaterar vi att det i den svenska ishockeyn bara finns en matchserie som inte är avgjord. Välkomna tillbaka till SHL, Brynäs IF.
Mm. Ja, det var väl det som alla hade tänkt inför säsongen också, lite.
Jag ska börja med en take, Marcus, som jag vill höra dig reagera på.
Mm.
Det var inte en enda sekund av den här säsongen spännande vilka som skulle gå upp. Det var klart från minut ett av Hockeyallsvenskans säsong att Brynäs skulle gå upp. Och ju längre säsongen går, ju mer man tittar på de andra lagens, så som det utkristalliserar sig med det ena lagets underprestation efter det andra. Jag pratar om Björklöven, jag pratar om Södertälje, jag pratar om AIK. Så kände jag aldrig ens under slutspelet heller när Brynäs får den resan att möta åttan och sjuan. Att det skulle bli särskilt spännande, måste jag säga. Djurgården ger inget vidare motstånd i finalen. Men man kände ju ändå att förutsättningarna för Brynäs var betydligt bättre också. Djurgården hade krigat betydligt hårdare mot Mora, tror jag, trots allt.
Mm. Ja, nej, men, och sen letade man väl lite flås liksom i Brynäs. Det är klart att hela grejen med Lindbäck och det som skedde i säsongen, att det var liksom inte ett felfritt Brynäs man såg ändå. Och nej, trots det, med lite problem i liksom, ja, med målvaktssidan och
som inte lite blev några problem.
Nej, precis.
Med Damian Klaras nivå han håller till slut. Ja.
Ja, det kändes liksom som att man försökte hitta små liksom grejer som kunde störa dem, men även i liksom lite uppförsbacke så var bara Brynäs för bra.
Ja. Nej, men jag kände också när vi pratade om liksom inför matcher, det är väl två helger sedan vi gjorde det. Att det enda jag hade att komma med kände jag var, det var att Brynäs tredje backpar var lite svagt. Jag kände där och då när jag sa det att oj, jag hittar ingen annan svaghet. Och att det då blir liksom, nej men vad ska vi tro? Alltså, ska man ens tro på en skräll liksom? Sen trodde jag givetvis Djurgården skulle vara betydligt mycket bättre för att det Djurgården står för får väl anses vara pinsamt ändå i den här finalserien.
Ja. Ja, alltså det är som du säger, det var, alltså, Djurgården var aldrig ens nära i finalserien, och det kan jag bara tycka att det är Djurgårdens egna fel också. Alltså, jag tycker inte att Brynäs, visst att Brynäs är bra, de är bättre, i alla små detaljer är de bättre än vad Djurgården är.
Men de är inte överlägset 4-0 mycket bättre än Djurgården. Nej. Det måste vi ändå klargöra. Alltså, Brynäs är ett bättre lag än Djurgården. Men 4-0 och den här formen av utklassning man står för i tre matcher, tycker jag, är ganska tydlig också.
För det var inte så att Djurgården kommer in med ett lag som inte har en chans överhuvudtaget, utan det är liksom, jag tycker att individuellt har de spelare som ska kunna göra större skillnad än vad de gjorde i den här serien, och det känns lite som att Djurgården, jag vet inte riktigt, de prickade liksom inte formen alls. Det kändes bara som att de var bara där, men det var liksom inget mer. Och det är det som var, jag tycker, blev lite synd för hela finalserien. Det blir lite som att Brynäs mötte ett lag som kom från division 1 nästan i viss stundtals.
Nej, men för jag tycker att det här märkliga 2-1-målet som blir i match 2. Alltså det känns som att det avgör matchserien redan där. Att Djurgården, alltså när den pucken går in och det blir 2-1 i Brynäs i den matchen. Den matchen är ju ändå den som får anses vara jämn av de här tre. Men att redan där så känns det som att Djurgården liksom, nej, Nej, men det här går ju inte. Alltså i match två när de ska vända hem till Hovet. För att andra perioden i match tre, när Brynäs gör 1-1, redan där känner man ju att så här, ja, nu är det här avgjort också. Nu kommer Brynäs vinna. Alltså att det är så skönt. Djurgården har ändå ledningen efter två, eller liksom efter två perioder en match, efter en period en match. Men där man känner att tråden de har den här ledningen på, den är så skör att, att bara ett mål från Brynäs kommer liksom påverka Djurgården, att det känns som att de tappar det till, alltså det är inte att det är oavgjort och att nej men vi kör, kom igen, utan att liksom tappar de in det här målet, då kommer Brynäs bara mala ner dem. Och det är det som sker vid två tillfällen väldigt tydligt liksom.
Ja. Och sen är det ju liksom, jag tycker liksom inte att, alltså Djurgården kommer till för lite lägen också. Ja. De skapar det för lite. Och, alltså, jag tror att jag kommer inte ihåg om jag sa det tidigare i tidigare podd, men jag snackar med er om det, att jag aldrig sett ett finallag som passar, alltså passningskvaliteten, där den är så otroligt dålig som den är i Djurgården. Att varannan passning kändes som att den var lite off hela tiden.
Nej, men och jag tycker att din bästa spaning just för Marcus, det är när du skriver till oss i chatten att alltså, förra årets Djurgården som förlorade med 4-3 mot Modo i finalserien hade slagit det här i Djurgården ganska så enkelt. Och då möter det här Djurgården troligtvis kanske ett bättre lag än vad förra årets Djurgården möter. Alltså vi får ändå, alltså så att förra året tänkte man inte till, då är man ännu sämre i år och möter ett bättre lag. Alltså man höjer ju upp Djurgården lite också på namnkunnigheten i laget och på att det faktiskt är Djurgården. Men att det är bara konstaterat att spelare som är namnkunniga och har, men de är inte bättre. Alltså Daniel Brodin är stundtals extra forward. Det är en spelare som var topp två lines när Djurgården var i SM-final några år sedan liksom.
Nej, men jag tycker att det är en väldigt underprestation, stor underprestation från Djurgården framförallt. Men sen jag blir lite också så varför får man inte till det här viljan som man haft tidigare? Att alltså så här, skiter i hur man gör mål eller skiter i hur man tar sig in till chanser. Det känns lite som att de hade liksom inte desperationen nog för att slå Brynäs. Och sen också mycket som landar i också coachkvaliteten i att man har inte, man förändrar liksom ingenting på sitt powerplay trots att det ser ut som att det inte funkar alls. Visst, man slänger in Eklund och det blir typ bättre bara för att man har gjort om någonting, men alltså Brynäs läser ju sönder Djurgårdens powerplay utan dess like.
Ja, men och sen tycker jag också den här banderollen som Djurgårdsfansen skickar upp, för övrigt otroligt, alltså ja, Djurgårdens klackjobb i den här finalserien, dels med alla tifon, men vad tar det efter slutsignal innan den här banderollen är uppe? Alltså är det 2 sekunder?
Ja. Alltså det
är som att de är förberedda med att bara hålla upp den sist i en minut för slutet. Nu bara väntar vi för slutet och sen håller upp den här. Alltså, tror du att den banderollen hade kommit om Djurgården hade spelat bra hela grundserien, slutat 3 poäng efter Brynäs, varit spelat jättebra i slutspelet fram till det här? Men visst känns det ändå som att det är ju inte bara finalserien banderollen liksom baseras på, utan det är ju över hela säsongen ett spel som inte har varit tillräckligt bra. Man har ju pratat om ett dåligt passningsspel i 52 omgångar plus 3 matchserier. Och när man då får möta ett lag som Brynäs som klarar av att verkligen synare, då blir det ju som, alltså som du är inne på, det blir så otroligt synat att det ser ju tragiskt ut sånt, alltså vad man försöker spela för spel.
Ja, för jag tycker ju, alltså det är ju i princip samma lägen som man släpper till, alltså liknande lägen som man släpper till mot Brynäs som man gjorde mot Mora. Och Mora lyckades inte göra mål på de lägena.
Nej, men
lite synd i efterhand, för jag tror att Mora hade gjort en bättre chans, alltså haft en bättre chans.
Mora hade ju förlorat den här matchen mot Brynäs också.
Ja, men ni hade alltså i alla fall tagit en match.
Vi hade nog tagit, 4-1 kanske, men spelade det någon roll? Alltså, nej. Men jag tycker att match 1 är ju ett väldigt bra bevis på det. Titta de chanserna Brynäs har fram tills de leder med 3-0. Det är inga superlägen.
Nej.
Tror du Mora hade ledat med 3-0 efter 10 minuter om vi hade fått samma lägen? En chans. Det hade kunnat stått 0-0 lika gärna mot Djurgården. Alltså så, kanske 1-0. Utan det är ju verkligen det som är det tydliga. Att Brynäs, Tyler Keller vinner slutspelets MVP. Det är helt rätt. Han gör ju vad han vill i den här finalserien och har gjort vad han vill. Ja, men typ hela, alltså han är ju för bra för att spela i i Hockeysvenskan i ett sånt här lag. Det är ju, det hade varit kul att se honom i ett lag lite längre ner och se hur mycket han hjälper ett sånt lag uppåt. Men det är ju en nivå när han är i form som är alltså fullständigt magisk, tycker jag.
Och sen blir jag också lite så här, jag tänker bara tillbaka på Djurgården där som mötte Modo förra säsongen, och Djurgården som har varit liksom ett slutspelsspöke utan dess like tidigare, att det känns liksom inte som att de försökte stöka till det heller. Nej. Riktigt. Alltså när man ligger under och inte får någonting till sin favör, eller man liksom, allting fastnar liksom i att, ja, men Brynäs är väldigt bra på att boxa ut, och de liksom, Djurgården kommer liksom inte in i de farliga zonerna. De försöker inte heller göra någonting extravagant, eller försöker inte stöka till och, ja, men slänga sig framför Klara och vara lite jobbiga eller någonting. Nej, men exakt, det känns bara som att det bara är liksom, och man typ accepterar nästan att man bara förlorar.
Men också, för där tycker jag, får inte Marcus Kriger och Linus Klasen klä väldigt mycket skott för besvikelsen. Jag förstår att de kanske inte var på sin nivå, men de tycker jag är fullt godkända i den här matchserien. Min fråga är ju snarare, var är Axel Andersson? Var är Victor Nilsson? Var är Daniel Brodin? Var är Olle Liss? Var är de här spelarna? Förra året så var det ju många spelare runt de här bra spelarna som faktiskt var bra. Alltså Stefan Elliott på backsidan, ett exempel, var ju fantastisk i Djurgården förra året. Victor Andrén är inte alls lika bra som Jesper Myhrmur var förra året. Så att, alltså, Krager, Klasen och Kriger, de är ju absolut inte lika bra som förra året. Men de är ju i alla fall godkända. De bidrar ju med mål framåt i mångt och mycket. Men det är ju bredden man uppenbart förlorar det här på. Alltså, Klasen och Kriger går ju hyfsat jämnt med Larsson, Redin och gänget. Men där bakom, ja, det var jag också inne på, den här andra kedjan. Vem ska stå emot Wessel, Kelleher och gänget? Ja, det hade Djurgården inget svar på, kan vi konstatera. Utan de gör ju vad de vill. Kopacka lika så, liksom. Och då måste vi addera att liksom, Larsson och Redin, de gör ju fortsatt mål och poäng också. Men att det är ju bredden Djurgården verkligen inte har. Det är ingen som gör. Man kan inte falla tillbaka på att ett gäng 07 år, liksom Eklund och Eriksson, ska vara så tongivande heller. Det håller ju inte.
Nej, precis. Men samtidigt, alltså, om man bortser från Djurgården också, alltså, visst att Brynäs argumenterade för att det här var en tuff resa eller vad det nu än var, jag tycker inte att det var så tuff resa egentligen. De gör det ju otroligt bra, absolut. Det är liksom, de gör det tillräckligt bra för att liksom, ja, bara städa av egentligen allt motstånd som kommer deras väg. Men det kändes aldrig riktigt som att de fick en svacka eller någonting sånt där heller, förutom Lindbäck.
Vad är det de avslutar serien med? 23 av 24. Och då torskar de i sadden mot Karlskoga, en match vi pratade om, som att Brynäs blir rätt rånade på ett mål dessutom. Ja, men det får man väl säga är en ganska bra nivå. Avsluta med att vinna 23 av 24 matcher, grundserie och slutspel inräknat. De vinner 12 av 13 i slutspelet. Ja, hur ska man stoppa det då? Det är ganska lite som krävs liksom.
Precis. Och även det här med, vi snackade om att, ja, men det är tufft att åka till de här lagarna. Det såg jag Hjälstedt stå och snacka om i efterhand också i omklädningsrummet. Alla andra snackade om att det var tufft att åka till Nybro och till alla de här hallarna som var liksom så här. Och vi gjorde det liksom. Men jag tycker ändå, de höll liksom en tillräckligt låg nivå för att vara över alla andra lag hela tiden.
Det var liksom, det är väl liksom Brynäs tydliga styrka. De har ju inte åkt och förlorat några sådana här matcher under säsongen. Alltså titta på hur Björklöven åker och förlorar enkla matcher. Titta på hur AIK bränner andra platser mot Almtuna för att sedan åka ut mot Mora. Titta på hur Södertälje bara låter Karlskoga vinna mot dem. Inte gör någonting. Alltså Bogren förändrar ju ingenting i slutspelet för att Södertälje ska ändra liksom. Så att jag menar, ja, det är liksom lite Djurgården, om Djurgården möter Karlskoga, om Djurgården möter AIK, om Djurgården möter Mora tidigt, alltså är man ens förbi kvartsfinal om man får ett annat motstånd än Björklöven, det är ytterst tvek alltså, jag måste säga det.
Och sen tror jag också att, alltså så här, visst att de har mycket bra spelare, de har mycket, men alltså Djurgården hade verkligen behövt en trygghet i sitt spel på ett annat sätt. Jag tror att det hade gynnat väldigt många spelare, för att nu som det såg ut nu i finalserie och mot Mora och mot även i kvartsfinalen, så kändes det ju verkligen som att de hade liksom viss plan, men det var liksom inte som att den var solklar. Det kändes liksom lite som att de, alltså så här, spelarna åkte, men det var liksom ingen som så här visste att han kommer att komma där, eller han, någon vet att det kommer att vara någon som liksom åker på den här sträckan eller vad som är. Det känns lite som att Brynäs hade en annan trygghet i det spelet. De hade ett tålamod som bara inte någon kunde matcha heller i det, att det, Djurgården behöver verkligen sätta ett bättre spel generellt för att ens få ut det här av sina toppspelare också.
Och tittar man Brynäs så tycker jag att Brynäs har ju, alltså hur många alternativ på ingångar har de i offensiv zon? Det är backar som kan ta in pucken, det är forward som kan ta in pucken, det är skridskostarka forward som kan vinna pucken vid dump, det är sätt att passa, de är skickliga att passa sig in och hitta passningar. Brynäs har ju ingen, alltså de ställer ju så mycket frågor i ingångarna för zon, och de kommer ju in varenda jävla gång de ställer frågan, så kommer de in i offensiv zon. Det är så sällan som Djurgården får ett kontringsläge och Brynäs, tycker jag, jämfört med att titta tvärtom, att Brynäs stoppar dem på blå och kontrar på dem. Så att liksom i Brynäs, dels hade de kvalitet, men de hade ju också en spelidé och en tanke att Hjälstad tar ju jättemycket frihet, upplever jag, till de spelarna som är inne. Alltså en sån som Kelleher, ja men Tyler, ta pucken, dribbla två och in i offensiv zon. Bara du tar det in liksom. Alltså de får den friheten och då trivs de också, upplever jag.
Precis.
Det som blir Djurgårdens problem nästa säsong, upplever jag, är deras kontraktsituation. Det är alltså 2 målvakter, 7 backar och 12 forwards på kontrakt redan. Ja. 9 forwards på kontrakt, menar jag. Men alltså, det finns inte jättemycket att förändra här.
Nej, om man inte ska börja trolla bort lite kontrakt.
Jo, men sen Victor Nilsson och Axel Andersson ser väl ut att lämna, även fast de har kontrakt, sina klausuler. Men säg då 2 + 6 + 8. De spelarna som är kvar, men alltså Krieger Klasen har kontrakt. De har ju kontrakt, alltså det är inte jättemycket spetsspelare man kan värva som förändrar det här laget. Det man däremot gör är ju att man ändrar på tränarsidan, och Robert Kimby är ju nu presenterad. Men vad får han att trolla med då? Han har trollat med mycket förut, det fattar jag också.
Ja, precis. Alltså, nog så tror jag ändå att det kommer, alltså det är klart att det kommer gynna Djurgården att få en sån tränare. Jag tror att han kan komma in med ett liksom fräscht nytt mindset och kanske ha lite mera medel att jobba med än vad han haft tidigare. Men samtidigt, det blir lite problematiskt nu när man har sett de här spelarna som är lite, alltså lite småbegränsade i Djurgården också. Givetvis ska man ju satsa, så länge Kryger är frisk och hel och orkar, så är det liksom helt klart att han ska ha ett kontrakt som sträcker sig. Men det blir lite så här, när man har sett Djurgården nu de här 2 säsongerna, alltså det är inte så att de har, alltså de har inte överraskat någon i prestation eller någonting sånt egentligen. Nej, nej. Det känns som att de hela tiden har kommit lite på en räkmacka in i slutspelet och ändå varit bra i slutspelet, men inte så bra alltså över tid hela tiden.
Exakt.
Och det känns lite som att det behövs förändras om lite i hur man tänker kring vilka spelare man värvar och så vidare.
Jo, men att titta på spelare på kontrakt, Klasen har kontrakt, Kryger har kontrakt, Rensfeldt har kontrakt, Brodin har kontrakt. Det är svårt att lära gamla hundar att sitta. Men de blir jävligt skälliga om de inte får som de vill. Alltså Kimby kommer ju, det kommer vara jätteintressant att se hur han utvecklar spelare som Jakob Ragnarsson, som Albin Greve, som Anton Gradin, sådana spelare. Men man måste också ha en jävla höjd för att Robert Kimby får inget superfräscht material att arbeta med här, så som han har kunnat gjort i Almtuna, där ju det bara har varit unga spelare i stort sett hela tiden. Det blir en jävla uppgift för honom också, men nog. Jag vill ändå redan nu ta upp risken att, finns det inte en risk att Robert Kimby blir sparkad halvvägs in i nästa säsong för att Djurgården underpresterar? Jag vet inte, men känslan...
Ja, absolut. Det är klart att det liksom finns en fara i att det blir en annan struktur, en annan liksom förening som tänker på ett annat sätt kanske också än vad Almtuna har kunnat göra. Och också att det blir lite det här hierarkiaktiga, att det finns en hierarki. Du kan inte skapa den, du kan inte byta ut Kryger på det sättet som du kan byta ut någon spelare i Almtuna.
Nej, och det är svårt att ge en spelare som David Blomgren chansen till höger i powerplay om Linus Klasen finns i laget. Alltså då är det ganska givet att det är han som ska stå där, vare sig du vill ha honom där eller inte.
Ja, men trots det så känner jag ändå att det finns en styrka i att har de spelarna som man har sett kliva fram nu som är juniorspelarna som kommer att ha ett år till bakom sig i att ja, men Eklund kommer ju att vara förhoppningsvis lite bättre nästa säsong och kanske kan ta höjd för att bli ännu bättre under säsongen.
Ja. Och sen du vill alltså, tycker jag fortfarande är Linus Eriksson. Där finns det ännu mer att hämta i den centern. Så att,
ja, och det lutar ju också åt att, ja, men, att de blir kvar också.
Ja, jag var ju lite juniorer. Så här att, de, inte, ja. De blir inte draftade nästa år heller väl?
Nej,
men 07 år.
Ja, och samtidigt, ja, det kan ju vara SHL-intresse, men samtidigt tror jag ändå att...
Känns tek, va?
Ja, ja, lite, men ändå så här, ja, det måste finnas några ögon på dem.
Ja, det är klart det finns, men vad ska de till SHL göra nu, innan de blir draftade och så vidare? Det känns,
jag liksom... tycker jag absolut inte att det känns som att de har en bättre utvecklingsresa att göra i Hockeyallsvenskan och etablera sig där, bli lite jämnare. Och få ut lite mer av det. Men det är ju det som jag tycker ser, alltså jag ser höjden i att de har ja, men lite secondary scoring i att Eklund och Eriksson är riktigt, riktigt bra och kan bli ännu bättre.
Precis. Nej, jag ser mest fram emot att se sådana som David Blomgren och Anton Gradin som jag verkligen tycker är bra spelare som inte riktigt fick ut det i år. Men att är det några spelare som Kimby verkligen har gjort under med så är det ju spelare i den åldern, alltså 22-23 år, som är bra på att göra poäng. Alltså, han fick Alexander Ljungkrans att göra 20 plus mål. Varför ska han inte få Anton Gradin att göra det igen i Djurgården? Och vilket tillskott är i sådana fall det? Liksom?
Mm. Ja.
Brynäs då, om vi tittar på lagbygge. Det ser ut som att Christian Joos, Oskar Lindblom och Jakob Silverberg ska stärka det där laget nästa år. Bakom där ser man ut att ja, men Rödin, Larsson, Indrasis ska väl vara andra kedja istället då, och så vidare. Men att man fyller på med en första femma och sen ser det ut att vara ganska mycket likt. Kimball Bertilsson ska väl vara andra backpar. Man har att värva en första femma och en första keeper ungefär. Första keepern ser ut att heta Magnus Hellberg. Men nu är Brynäs redo för att komma tillbaks och absolut kampa om högre positioner än botten två i SHL, överkänsla.
Ja, det är väl svårt att säga emot de preliminära trupperna man ser liksom ute. Det är väl faran i att man liksom tror att det är större höjd än vad det är. Att man siktar för högt i första skedet.
Precis, liksom. Men, att man gör en HV.
Ja, precis. Alltså så här, visst, Jakob Silverberg, han har erfarenhet, men han är inte samma Jakob Silverberg som lämnade Brynäs.
Oskar Lindblom vet man ju ingenting vad man kan få ifrån efter hans resa liksom.
Precis, så den första kedjan absolut att, men det finns en fara i att det kanske är så att det inte är den bästa kedjan i Brynäs just då, och då får man ju verkligen vara beredd att liksom ställa om det är så att ja, men, säg till Redin eller vem det nu än är, Indrasis kanske är bättre alternativ att köra på som är toppkedja, men det är klart att det är svårt att hålla tillbaka när det är så bra namn som dyker upp.
Precis. Nej, den värvning jag känner är hetast hittills, det är väl Christian Joos, att han får fylla på baksidan. Det är ju en riktigt bra värvning. Han är väl tillbaka i Europa också efter sitt NHL-äventyr redan nu. Så det är ju liksom landslagsklass på den backen som kommer in. Och jag menar, Kinvall Bertilsson, det är ju ett backpar som utan minsta tvivel klarar av att spela på SHL-nivå. Liksom. Så att hittar man en bra back bredvid Joos så ser ju backsidan jävligt trygg ut. Och det tror jag Brynäs behöver, för de har ju haft enorma problem sett i antalet insläppta mål innan de åkte ner. Det släpptes ju in mål efter mål efter mål. Det är nog ganska bra att man kan vinna lite matcher på att göra två mål framåt också, vinna med 2-1 liksom. Modo hade ju några sådana när man stod upp bra, sen hade ni några stora torsk också, men ni vann rätt matcher och där lyckades ni hålla ganska tätt. Det är väl Brynäs behöver försöka med något liknande liksom.
Ja, precis. Sen är det också förutom de toppspelarna, alltså det blir ju nästan en hel, det potentiellt kan ju bli en hel första lina med NHL-spelare i spetsen, då Niklas Bäckström också ryktas till att kanske vara aktuell också.
Alltså, kan det verkligen hända?
Alltså, bra fråga.
Jag har så svårt att ta in att Niklas Bäckström kan stå i SHL nästa säsong. Det går inte riktigt att ta in.
Ja. Han har ju varit lite, alltså han är ju på nedgång givetvis. Det börjar ju vara till åldern också, men samtidigt har han haft problem med skador. Han har varit borta större delen av den här säsongen.
Ja, precis.
Jag vet inte vad status är på han just nu heller. Men någonstans börjar väl snurra lite i huvudet hos han också. I
jo, när han ser vilka som är på väg hem också.
Ja. Så. Mm. Och få spela med, alltså, med Silverberg och med ja. Lindbom också. Att, mm. Ja, det finns någonting att hämta där som kanske givetvis. Inte, om de inte hade varit där så hade det kanske inte varit lika intressant.
Så att, nej, men så är det. Men du, det blir ett jävla bottenträsk i, eller liksom, vilka ser man i bottenträsket i SHL nästa år?
Det är... Ja, bra fråga.
Ja, men alltså det känns som att det kommer vara historiskt jämnt.
Mm.
Alltså på något sätt. Alltså det är både Modo och Brynäs som är nykomlingarna, senast nykomlingarna, stärker ju rejält. Malmö har vi tippat ner i många år som helst och de åker inte ner.
Mm.
Nu är Oskarshamn borta, de kan man inte riktigt ha där. Alltså om man underpresterar i SHL nästa säsong, då riskerar det att gå riktigt illa alltså.
Mm.
Inte bara att det är som liksom Örebro eller Rögle i år ganska, men blir 9-10, utan det riskerar ju att bli riktigt, riktigt illa ifall det sker under prestation. För det är många lag som kommer slå många, ja, alla kommer slå alla.
Det finns så många frågetecken just nu. Ja, alltså, var tippar man HV? Var tippar man Rögle? Var tippar man Malmö? Örebro? Vart landar de? Mm.
Alltså, nej, men alltså, det kommer vara helt omöjligt att tippa. Alltså, till sist kommer man bara behöva pizza ut vissa lag. Och liksom, samma Linköping tappar Högberg nu liksom, men värvningarna är ganska bra. Det har inte, absolut inte sett dåligt ut i år, men man har Skellefteå som är på väg att vinna hela skiten i 4 matcher ganska bra.
Mm.
Alltså, jag vet inte hur jag ska kunna tippa SHL. Alltså. Det är så många lag som potentiellt skulle kunna göra jättebra säsonger och så många lag som likadana skulle kunna underprestera. Ja, jag tycker det är så svårt.
Ja, och framförallt också vilket lag som ska åka ut och, och då göra hockeyallsvenskan till en otrygg plats helt plötsligt. Det kommer ju att vara ett lag som är på tok för bra.
Alltså risken är ju verkligen att det är ett på tok för bra lag som åker ner. Så är ju verkligen känslan. Ja.
Yeah.
Men innan vi pratar om nästa säsongs SHL så lär vi väl givetvis prata om det som pågår nu. Det här avsnittet spelas in lördag och inte söndag eftersom att jag ska till Portugal. Så att vi hinner inte få med match 4. Vilket gör det lite svårare att prata om, upplever jag. Att vi inte vet hur det går i matchen som börjar om 3 timmar.
Mm.
Men Skellefteå leder med 2-1. Kommer att, efter att ha tappat övertaget till 1-1, så har man återtagit det med hemmaplansfördelning ju. Ja, dagens match blir ju, ja, Skellefteå, för Rögles del så måste man ju vinna idag. Skellefteå tappar ju inte 3-1 i matcher, upplever jag. Men jag håller ju Rögle som favoriter i att kvittera det här till 2-2. Då vet jag inte vad jag ska säga.
Mm.
Hur det här går liksom.
Ja, nej, efter två ganska mediokra matcher.
Ganska mediokra.
1-2. Två mål på 2 matcher är liksom sanslöst lite. Men så vart det ju lite rullians på målen här sist i alla fall. Slutade väl 3-2 där efter avgörandet. Var det Max Lindholm som avgör med
riktigt några minuter kvar? Ja.
Så att, nej men, jag fortsätter att se två lag som är väldigt, väldigt stängda. Alltså det känns som att de målen som Skellefteå gör också är lite slump.
Ja, samma Rögle tycker jag. Ja. Sundvik får ju sitt läge på en tappad puck liksom, och det är inget jätteläge. Han bara sätter den egentligen. Det är ju liksom
precis. Sen är det ju fint, alltså, fint att sätta den så.
Liksom, ja, det, just det, så, men det är liksom inga sådana indianare tydligt, utan det är ju att man tappar pucken kanske vid egen blå. Men att det krävs ju väldigt mycket för att göra mål fortsatt. Nu gjorde man det. Jag tycker Lindholms prestation vid 3-2-målet är också, det är ju verkligen en skicklig prestation som krävs för att göra mål. Ja,
ja precis. Ja, sen är det ju en indianare på Skellefteås, vad är det, 1-0-mål va?
Ja, men exakt.
Där han sparkar in, eller får den på skridskon. Det blir ju inte spark.
Men, nej, precis.
Nej, så det var lite, och den där pucken som de skjuter in som studsar, som får en väldigt konstig bana.
Ja, men det krävs liksom, det är inte så mycket så att man bara spelar ut och får ett öppet mål, utan det krävs någon turlig studs eller att någon tappar pucken i fel läge eller en väldigt skicklig prestation för att det ska bli mål. Nu vart det lite överdrivet många sådana i match 3, men innan dessa var att det är de har inte jättemycket mer mäkta med än typ 1 eller 2 mål per match per lag liksom.
Och det visar ju på otrolig skicklighet och väldigt få liksom luckor i misstag och grejer.
Men det är också väldigt, väldigt tråkigt ju. Alltså det är ju inte bra reklam för svensk hockey att det här är finalen, så som den ser ut just nu.
Tyvärr blir det ju så. Det är ju det som blir lidande istället. Ja. Det ser väldigt trött ut och väldigt tråkigt, men det är ändå så här, jag tycker ändå att första perioderna har verkligen båda lagen kommit ut och liksom försökt testa varandra lite, men sen så har det liksom landat i att det bara är liksom en stängd historia.
Ja, men man är så rädda för att förlora. Det är lite för många spelare som är rädda att förlora, upplever jag. Alltså det, fler skulle behöva ta initiativ offensivt, göra sin gubbe, våga slå den avgörande passen, våga skjuta på benskydd, våga ta sig in framför mål och bli dödad eventuellt, men att det är för få som gör liksom den här sista grejen. Man tar hellre säker marken och stöter fram och sådär.
Ja, men lite oväntade vinklar och grejer. Det känns lite som att vi, det är för mycket ramstyrt liksom. Det ska vara
för mycket gameplan, är det du säger?
Ja, precis. Vilket också säger, ja, det är klart att man vill liksom man vill ju styra och ställa på ett sätt som är liksom som att, där man kontrollerar matchen, men samtidigt måste man ju våga chansa lite mer. Jag menar, titta på NHL-slutspelet nu, alltså det spelar ingen roll om alla fem står i knä på mål, sen så hittar ju folk sätt att göra mål på. Om det så är att de skickar in puck och målis i målet.
Precis. Så, men det är ju liksom fördelen med liten rink och liksom NHL, alltså jänkarnas tanke är att det är ju, you wanna be the star är ju mycket mer tanken, medan i Sverige är det ju mycket mer liksom att jag vill inte vara den som är bort mig. Alltså det, nej, det är ju precis bara liksom det allmänna mindset till de här.
Men samtidigt så är, alltså visst, det får, alltså, det får vara så, men det hade varit kul om det var lite mera, ja men typ som när Elias Pettersson vann med Växjö, att det känns lite som att det är någon som bryter mönster. Det känns nu som att
så
det
som
bara
Kelleher var i Hockeysvenska slutspelet.
Ja, det känns bara som att det är 22 spelare som försöker liksom tära
undvika
på varandra
och
över tid. Ja. Och, så, och det blir som sagt, ja, det blir inte jätteroligt att kolla på.
Men du, spaning. Kommer du ihåg vad Rögläs stora problem i grundserien var?
Att göra mål.
Ja, att få spetsspelarna att göra mål. Ska vi ändå säga att Abols, Everberg, Sar och gänget var ganska bra på att göra mål i både kvart och semifinal? Vilka är det som har gjort Rögläs mål nu?
Väldigt många andra. Eller väldigt få andra.
Men Liam Bischel från defensiv back. Det är Albin Sundsvik och Anton Bengtsson från fjärdekedjan. Och det är väldigt likt hur det var. Mycket som sades i grundserien. Alltså att det är de här där bak i hierarkin som behöver kliva fram. Nu har Abols gjort assist på två av tre mål som Rögle har gjort. Och Abols är väl bakom in alla. Ja, men Abols liknar väl för mig slutspels MVP mer och mer, kan jag tycka. Men att Abols är fortsatt bra. Men att Tambellini är helt osynlig i den här finalserien. Everberg är helt osynlig i finalserien. Sar är helt osynlig i finalserien. Sandin är helt osynlig i finalserien. Spelarna som har varit otroliga i kvartsfinal. Alltså, har Skellefteå hittat något? Ska man bara vara svintråkiga mot de här kedjorna och liksom kriga ner? Sen lär man ju vara lite bättre offensivt själva. Det är ju inte så att Skellefteå och spetsspelare kanske inte heller har levererat tok mycket, typ Oskar Lindberg. Men
nej, precis. Alltså, sen är det ju, alltså, det är lägen som dyker upp som har varit liksom 50-50 egentligen, från båda hållen.
Absolut.
Andreas Jonsson jublade ju för att han trodde att han gjorde mål. Men det var en bra räddning.
Alltså, absolut. Jag bara noterar att Skellefteå håller på att få det här till att det är bredden i lagen och inte spetsen som avgör. Och nog är Skellefteås bredd bättre än vad Rögle är ändå. Om inte de här spetsspelarna i Rögle levererar. Det vill jag ändå säga.
Ja.
Det, för mig är det lite anledning till att Skellefteå leder hittills. Linus Lindström har gjort viktiga mål. Max Lindholm. Ja.
Precis. Ja, nej, jag tycker också det. Det känns som att Skellefteå har något, på något sätt liksom en, alltså så här, även om Rögle har en fantastisk trupp också, så känns det som att de här bottenspelarna verkligen visar varför de är så bra som de, alltså så här, och varför de är värvade för Skellefteå att skapa lite, ja men, secondary scoring som kan hjälpa dem i slutändan. Och jag menar, Max Lindholm har ju verkligen visat den edgen i att skapa lägen från tillfälligheter som har varit liksom, så att nej, så det, och Skellefteå har ju verkligen någonting där att hämta i att så här, de har lyckats stänga ner toppspelarna.
Ja, det är bara, men de har väl lite identifierat vad Rögle inte mådde så bra av i grundserien och försökt gå på det. Och hittills så ser det ju bra ut. Sen kan det stå 2-2 efter eftermiddagens match. Det är jag också medveten om. Men att om de håller i den här gameplanen och får med sig 3-1 här, då är ju det ett genidrag det de stått för. Eller Robert Olsson i synnerhet. Liksom, att vi tråkar ut de här första två toppslinesen i Rögle. Liksom.
Precis, och de är ju väldigt, alltså, de ligger ju otroligt tajt och de är väldigt starka i närkamper också. Mm. Oavsett om det handlar om att vara där framför mål eller i sarghörn eller så vidare, så känns det alltid som att det är så otroligt puckstarkt Skellefteå också. Mm. Att de hela tiden har, ja, men klubban på rätt sida, de har liksom allting, när de väl ska göra någonting så är det rejält, och det är liksom det är väldigt svårt att hitta lägen eller få tiden till att göra någonting egentligen, vilket de gör väldigt, väldigt bra. Ja, sen ska jag inte säga att Rögle är dåliga på det, men Skellefteå är bara, de har
Skellefteå den där lilla procenten bättre hittills. Ja. Alltså, intressant att se vad som sker nu liksom med ja, den här matchen efter. Alltså Rögle är piskar att vinna. De har varit bra på sådana matcher hittills. Alltså så. Mm. Men de har aldrig riktigt varit i underläge på det här sättet med den här piskan på sig. Hur reagerar man på det? Mm. Rimligtvis borde de här spelarna älska den situationen. Och Skellefteå kan ju då bli lite nervösa, samtidigt som de också är medvetna om att vi har 2-2 med oss hem. Ja, efter intressant match att vänta på något sätt hur det blir. Mm.
Verkligen.
Vi fortsätter att prata lite VM. Det blir väl liksom det nästa vi går in i här. Vilken revival för VM.
Mm.
Inte bara Sveriges uttagning, men om vi tar typ USAs uttagning, så känns det som att USA har haft med 5-6 spelare som spelat typ college hockey de senaste åren.
Mm.
Det verkar vi ju inte få se här, utan det verkar som att de kliver upp, och då tror jag Kanada också kliver på. Liksom. Jag vet inte vad det beror på. Tjeckerna lär ju komma med ett lag, eftersom att det är hemmaplan givetvis. Men ja. Men Sveriges lag.
Mm.
Vad kul.
Ja, nej, men verkligen. Vi pratade
in förra veckan. Sen dess är det alltså hur många till klara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 NHL-spelare klara. Bortsett från Rasmus Stalin.
Ja, precis. Och frågan är vad det beror, om det har någonting att göra med NHLs liksom acceptans till den internationella scenen nu på slutet, med att man har släppt lös på att OS ska få spelas med NHL-spelare, man ska köra sin egen World Cup, men också nu att det kanske blivit en bättre acceptans till även de internationella VM-turneringarna också.
Ja, så samtidigt inte. När en sån som Dalin är klar, då är det kanske fler som blir sugna. Ja, men jag vill spela med Rasmus, alltså att det är så också. Jag vill inte åka och spela med en massa SHL-lirare. Det kanske finns den hierarkin också, tänker jag.
Ja, och det hoppas man ju inte att det är så. Nej, i verkligheten. Verkligen. Man vill ju verkligen att det ska vara, för nu verkar det ändå som att jag kan inte tänka mig att det är så på alla, i alla lag. Och vi vill inte att det ska vara så i svenska landslaget. Man vill ju att så fort man är helt frisk och vill spela, så ska man alltså ställa upp oavsett vilka som spelar.
Exakt.
För det är ju det man vill ha. Sen vill man ju också så här, att spelarna själva hela tiden ska sträva efter att VM är någonting stort och någonting viktigt att representera för. Sen förstår jag de som tackar nej, som är skadade eller långa säsonger och så vidare, men jag vet inte vad som har hänt nu, om det är någon som har hotat dem eller om det
är liksom... Nej, inte heller, men liksom bara faktumet att vi får se Rasmus Dahlin och Erik Karlsson bilda ett backpar. Ja, det får de mig att titta i alla fall.
Ja.
Ni får se vad ni vill, men ja, det räcker för att jag ska titta. Istället för att det är Henrik Tömmernäs i första backpar. Inget ont om honom, men det har ju någonting i så att det är Dalin Karlsson som ska vara första backpar.
Ja, men precis, alltså, vi har ju suttit här och alltså, att bara få slippa kritisera laguttagningarna här är ju för mig väldigt mycket skönare. Det är klart att så här, man har vissa frågetecken givetvis, men samtidigt alltså, med den här truppen, med den här grunden som man har med Dalin och Erik Karlsson och Eriksson Ek. Alltså, det är svårt att ifrågasätta den laguttagningen som gör.
Jag menar, Jonas Brodin och Marcus Pettersson är ju sådana där namn som går under radarn i NHL, men det är ju givna på fyra backpar i båda sina lag. Lag som absolut inte är undermåligt dåliga. Som inte är toppen bra heller, men det är ju bra backar, verkligen. Backsidan ser ju nog stabil ut. Jag tror att Samuel Ersson kommer att vara en fullgod första keeper också. Heja Falun.
Tror du att han är första keeper dock?
Vem ska vara annars, menar du? Gustafsson?
Ja. Jag intressant, läste att det var ganska självklart att han var första keeper.
Jaha, okej. Då ska jag tänka om. Är Filip Gustafsson en fullgod första keeper? Ja, det är han givetvis också.
En av NHLs bästa målisar förra säsongen, va?
Jag hade hoppats på Falu IF skulle få en första keeper i VM.
Alltså det är klart att jag hade gärna velat sett Samuel Ersson också axla en första spade i svenska landslaget. Sen tycker jag också att han har, vad är det, en riktig säsong nu när Hart har varit borta, där han har varit första spade. Så att, ja, han kanske behöver något år till innan han liksom riktigt börjar kännas som självklar. Men han har ju gjort det väldigt, väldigt bra också. Så att det känns ju bra att ha två bra mål så här, som är liksom, de är riktigt heta.
Ja, verkligen. Du är lite orolig för forwardsidan. Jag håller väl med dig om jag ska vara från att de som är klara är utöver Joel Eriksson, Eko, André Burakovsky, Marcus Johansson, Isak Lundeström, Viktor Olofsson och Fabian Zetterlund. Vi är kanske lite där igen. Att bara för att man spelar i NHL så är man inte given ett landslag, jag känner. Men
samtidigt absolut. Så, ja, det är ju några som tackar nej också. Raquel är en sån som man tackar nej också. Det finns några till exempel. Vissa är kvar i slutspelet. Det går liksom inte att argumentera mot.
Nej. Jag känner bara en sån som Isak Lundeström. Det finns ju fyra centrar i SHL som är bättre än honom från Sverige. Det är bara att säga rakt ut. Men så är ju faktumet.
Precis, och vi kritiserade ju även Fabian Zetterlund, den uttagningen förra året.
Lite mer intressant i år ju. Han har ju varit mer given i sitt NHL-lag i år. Så.
Ja, samtidigt som Sharks är ett ganska dåligt NHL-lag, ska jag också tilläggas. Men samtidigt, ja, han har ett år till nu. Han har en liksom position där han har varit.
Ja, men han är ju också en rollspelare på något sätt. Lundeström, vad ska han ta för roll? Är han okej med att vara tredje center? Jag vet inte, vad ska vi få ut? Alltså, Fabian Zetterlund kan ju ta en perfekt ytterforsroll i en andra seriefemma. På ett annat sätt. Att jag tycker man måste sitta lite rollmässigt också. Förra året så var Zetterlund lite så att han ska prestera poäng. Det ser man kanske inte. Här ser man ju i alla fall honom göra nytta. Medan Lundeström känner jag ju bara trött. Eriksson Ek blir jävligt intressant som första center dock, vill jag säga.
Ja, precis. I förutsatt att beroende på vad som händer i NHL-slutspelet också. Men det är klart att just i nuläget så är Joel Eriksson Ek, även om han är okänd känns som för många, så är det ju en spelare som har presterat på ganska hög nivå de senaste åren. Så att,
vem ska vara första center i NHL menar du, som ska åka ut?
Ja, Pettersson.
Ja, du ser inte honom som mittefår om han kommer, eller?
Kanske, alltså det går ju spelaren som mittefår också. Det är väl lite så här blanda och ge lite beroende på vem. Alltså Nylander är väl också ett exempel, men han är mer mittefår, ser jag han som. Zibanejad är ju framförallt.
Ja, men 3-0 Rangers, lycka till.
Ja, nej, precis. Så att han är ju långt
det är klart bort. Det är klart att han är ett alternativ liksom. Men ja. Oavsett vad så är det ju intressant att det är en matchserie mellan Nashville och Vancouver. Något av de två lagen åker ur. Och det finns ju heta namn i båda lagen, får vi ju gott säga. Liksom.
Precis, Filip Forsberg med en ganska bra målsäsong i år.
Gustav Nyqvist med en otrolig säsong också, faktiskt. Det är ju intressant tycker jag. Han har gjort många VM också, så han kanske är sugen, tänker jag. Men att där ser det ju positivt ut. Adrian Kempe?
Absolut. Jag tycker att han har växt enormt. Han var ju enormt kritiserad för sin VM-turnering sist.
Men det är ändå en första kedjelirare. Inte ett topp, alltså Kings, men de är i slutspel. Han lirar i första line där liksom. Det får man inte glömma. Även om han är dålig i turneringen, men det är ju liksom uttagningsmässigt helt givet att han ska spela. Alltså så.
Absolut.
Ja, vad tror du då? Hur många till blir det? Hur många går vidare? Vad ser vi? Det enda vi vet är ju att något av Nashville och Vancouver åker ut. Men Rangers går ju vidare. De tappar ju inte 3-0. Kan inte tänka mig. Viktor Hedman.
Absolut.
3-0 till Florida.
Hallå.
Ja, precis.
Ja, nej, alltså det finns ju, det är klart att man vill ju ha en guldgruva till och förstå det försvars, den backuppsättningen som Sverige kommer ha om Viktor Hedman kommer lös och vill spela med Erik Karlsson, Dahlin, Hedman, Brodin, Pettersson. Alltså det kommer vara den bästa backsidan, punkt.
Men det är det ju redan. Alltså det finns ingen som slår det där. En sån som typ Pierre Engvall då, Islanders ligger under 3-0. Är det ett namn som du känner att du går igång på? Eller blir det bara ytterligare ett namn till en redan lite skakig forwardsida?
Ja, alltså lite så här att det nästan hade kunnat acceptera ett SHL-namn för Pierre Engvall. Tycker att han ändå har varit bra när han spelade i Toronto också. Alltså det är lite, det känns som en sån spelare som är lite begränsad.
Ja, verkligen. Jag vill ha med bara för att det är en orakoppling. Men utav det så håller jag helt med. Det man hoppas är ju att de här riktigt starka cellnamnen vill komma. Typ en sån Strömvall skulle vara magisk att få med. Oskar Lindberg, Max Friberg, sådana där namn stärker den här truppen som jag ser.
Precis. Och se liksom hur de står sig på den internationella scenen också. Men just det här också, nu har vi pratat väldigt mycket Sverige också. Det är klart att man vill ju se ett guldkandidat Sverige som ställer upp i den här turneringen.
Ja,
det jag blir lite orolig för är att vi blir lite överskinnade av de andra länderna. Nu har inte Kanada släppt sin trupp. Den enda namnet som är klart är ju Connor Bedard, och bara där är det ju liksom, ja, en nivå till, helt enkelt.
Så är det, så är det.
Men om vi, ja, men som i USAs fall också, som har liksom Johnny Gaudreau, Brady Kachuk, och Seagrass. Liksom, det känns som att det är...
Men de har inte Rasmus Dahlin och Erik Karlsson. De har de inte. Och det är många namn. Adde nämnde ju några. Det var lite kul, du nämnde ju några namn som var med. Var Adde bara, och du nämnde inte de här två. Jag kände, det är helt rimligt att du inte nämnde de här två. Men att visst att det är bra NHL-backar, vi pratar om USAs back, men de är inte Rasmus Dahlin och Erik Karlsson.
Nej.
Det kommer inget lag att matcha riktigt, tror jag. Då ska det till. Men många av de här stjärnspelarna i USA och Kanada, de är, kommer ju vara med långt fram i slutspelet också, är ju känslan.
Ja, men det är väl typ Seth Jones och Werenski är ju två spelare, eller två backar som är liksom lite mer att höja på ögonbrynen, ja.
Man tar ju Karlsson och Dahlin före alla dagar i veckan, än de två liksom. Alltså det får man ändå ta höjd för, vilken otrolig, ja, det är otroligt att de där två ska spela på den här backsidan. Det får, ja, kul med ett VM som blir
bara
så,
bara det kommer vara värt att kolla på.
Verkligen.
Kan man tycka.
Ja, ska vi säga så?
Det ska vi göra.
Vi tackar alla lyssnare och frågar, vad ska inte Rasmus Dahlin och Karlsson göra i VM?
Vad ska inte spela Sarge?
Det ska de inte göra. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.
Hej då.